Det är söndagen den 17 maj. Nej, det är inte alls det. Söndagen den 15 maj. Klockan är 17.
Man tar ut. Det är söndagen den 5 maj.
Åttondels norsk tar jag ut serien 17 maj. Britt är den stora norska medborgaren här.
Yep.
Fullvärdig medborgare. Men det får vi fira senare och prata om senare. Välkommen till Blankspots redaktionspodd. Och vi har allt från Ukraina genererad AI, intern revision på Sida. Och jag tänkte prata om Lundin-rättegångens första vittne. Men jag hugger dig direkt, Britt. Du nämnde här innan att Ukraina har en AI-genererad talesperson. Det låter ju helt bisarrt.
Ja, alltså lite så tramsigt på så många sätt och vis. Men först ska man väl ändå påminna sig om hur Ukraina så här är förvaltningsmässigt ju låg långt mycket längre fram än vad man trodde, vilket ju upptäcktes i samband med det liksom ryska anfallskriget mot Ukraina. Det har vi ju skrivit om på Blankspot återkommande. Och det ska ju ändå ses i ljuset av att internettillgången i ett sånt stort land inte ser ut som i Sverige. Siffrorna då låg ju definitivt under 50% tillgång till nätet. Men trots det så låg man ju verkligen i framkant med hur den digitala e-förvaltningen ska se ut. Och vi vet vad det betydde att man sedan 2014 ändå hade jobbat med att kunna bemöta den ryska desinformationen. Så jag har ju den djupaste respekt för hur man har jobbat med liksom digital kommunikation. Och vi intervjuade ju också en av de här som jobbade på den digitala sidan av att hantera desinformation och så. Men nu kom det ju att de har då lanserat en person som ska fungera som en presstalesperson som då är AI-genererad. Och det är mest lagren av dumhet i det hela på något sätt. För dels skulle det handla om att det skulle då effektivisera för diplomaterna i sammanhanget att kunna svara på frågor och helt enkelt ska vara den här talespersonen. Sen är personen i sig dessutom baserad på en person, rösten och i ganska stor utsträckning utseendet baserar sig tydligen på en ukrainsk bachelorette-deltagare. Så då har man behövt förtydliga i sitt pressmeddelande att det här är inte den här personens personliga åsikter utan att hon då ska vara den här AI-genererade talespersonen. Och det är ju en nivå av dumhet som jag inte ens vet hur man ska förhålla sig till. När man tänker på så mycket smarta grejer som vi vet att de har gjort och som man kan föreställa sig att AI möjliggör. Och sen blir det ju så här metadiskussioner om att ja, är det här the ultimate evidence över att presstalespersoner inte behövs. För det de är noga med att säga är ju att den här personen ska bara, denna AI-persona ska alltså läsa upp pressmeddelanden som inte är AI-genererade utan de är ju framtagna av specialister som vanligt. Men den här personen läser upp det och då för att säkerställa att det inte är fejkade videos som flyger med det här uttalandet så kommer det alltid finnas en QR-kod som tar en direkt till den ukrainska regeringens pressuttalanden. Och dels undrar man, ja, men hur effektivt blir det här? Och det enda jag kan se är väl att det ger en signal om behovet av rörligt. Det vill säga att man till och med tycker att det här trubbiga har en relevans. Och där finns det säkert en analys gjord av, ja men det vet vi väl. Hur det är med det rörliga, hur starkt det är och hur det behövs. Liksom, och vilken skillnad mot att publicera som det ofta blir liksom, från utrikesdepartementen i länder, en pdf på någonting som har gått många vändor internt. Men jag var lite besviken helt enkelt. Jag tycker det är tramsigt och leder till en liten tramsig diskussion om AIs möjligheter och liksom presstalets personers roll och så vidare. Och sen att de gör det med den här förvirrande aspekten av att det är en person som de behöver betyda och förklara. Det är inte den här personens åsikter. Vad säger ni? Har ni hört talas om något så tokigt?
Jag tycker det känns lite som det går i linje med hur ukrainska regeringen har arbetat med sin kommunikation, inte bara under kriget utan även innan kriget, innan det stora kriget. Det har ju varit en ganska tramsig ton stundtals, typ att man har haft ett så här ukrainskt Twitterkonto som har nästan gått ut och hånat Ryssland med olika ganska smarta skämt, men också lite småtramsigt liksom. Så att jag blir inte förvånad när jag hör det här, att man tar just den här tonen.
Ja, jag har ju mer liksom sett fördelen med hur man liksom jobbade så med att säkerställa att fler, att det handlade ju absolut inte om Zelensk, utan att hur alla hade en tydlig digital närvaro innan. Och där finns det absolut personer som har haft lite tramsigare framtoning och så, vilket man ju ser även, det har vi ju i Sverige också, en palett av politiker som använder de här plattformarna på olika sätt. Men jag tyckte ju ändå, man tänker på dels den här DIA-plattformen där man har liksom tillgång till just e-förvaltningen, hur snabb man var att ha en slags motsvarighet till SVT fast inriktat mot barn för att man skulle ha bra innehåll som kunde lugna barn om man satt under jord och så, hur snabbfotad man var där, eller att man tog de här initiativen med att skicka in bilder, att inte sprida i sociala medier utan se till att ladda upp det här så att det är liksom att man inte sprider bilder av den ryska förstörelsen så att säga, och så man har ju varit hela tiden hanterat saker snabbfotat, så jag antar att det finns lager jag inte förstår här. Men i relation till att man föreställer sig att vi skulle få se en bachelorette-person som ska läsa upp svenska UDs pressmeddelande, så känner man ju, vad är effektiviseringen av det?
Ja, dit känns det ju långt, ända från Arvfurstens palats till en AI, svensk AI-talesperson.
Ja, de har väl ännu inte riktigt ens hämtat sig från hur Carl Bildt för herrans många år förflyttade allt genom att vara så aktiv i sitt twittrande, eller hur? Nej, det är inte så kort, man.
Nej, verkligen.
Ja, men jag ska kolla lite mer på det, och det finns tillfällen då man önskar att man kunde ukrainska så att man förstod mer, men jag bara plockade upp det som en rolig liten grej som jag hade noterat.
Ja. Men jag tror det ändå finns någonting så här lite, delvis är ju någonting lite lekfullt i det hela också. Det är ju någonting som jag upplevt när jag var i Ukraina. Nu var jag där visserligen hösten 2022, och jag har varit där många gånger tidigare också. Det här lite skämtsamma är ju ett sätt att liksom hantera kriget. Det låter ju lite så här slendrianmässigt att säga det och lite sådär. Men det finns ju verkligen en, om jag jämför med andra konflikter som jag har jobbat i, så är ju den ukrainska kommunikationen och medvetenheten om det här så himla mycket mer närvarande och utbredd. Att folk vill verkligen skämta om Ryssland på ett sätt, framförallt under de till perioderna där det har gått ganska bra för Ukraina i kriget, har man sett det, i min upplevelse. Och jag kan tänka mig att det liksom kommer från den där lite cyniska, skämtsamma andan som ändå har funnits i Ukraina, när man har suttit där på utrikesministeriet i Kiev och funderat på hur ska vi förnya oss den här gången då? Och då har man tagit in AI.
En slags blinkning åt dem, eftersom de ryska talespersonerna ändå är marionetter av det här slaget, eller? Ja.
Ja, men lite som en alltså delvis som en blinkning mot Ryssland, men också lite som en blinkning mot det egna ukrainska folket, liksom, för att visa att vi släpper inte den här skämtsamma sidan vi har, trots allt, liksom, att det kanske är en del av själva den psykologiska krigsföringen man har haft också för att upprätthålla en god moral och sådana saker. Men de har ju hela tiden tänkt om från utrikesministeriets håll, och det har vi ju sett under hela kriget, att man har ju den interna moralhöjande aspekten av kommunikationen har ju varit väldigt viktig i Ukraina.
Hur kom, jag tänker, pressfrihetsindexet kom ju här nu i veckan. Hur gick det för Ukraina? Mm. Hur ser liksom de här rapporterna gränsas olika kategorier med olika poänger? Kan ju få länder att hoppa som pingisbollar upp och ner lite. Beroende på vad som händer. Men är det någon som har lagt märke till det? Hur Ukraina har rört sig?
Jag kollade ju lite på Ukraina och det har ju gått ganska bra de senaste åren. Rent generellt. Mm. Och vad jag förstår det som, så nu har man ändå ökat från plats 79 till plats 61. Mm. Och även ökat sin faktiska poäng från 61 poäng till 65 poäng. Och detta är ju någonting som också har varit en följd av de kraven som har kommit från EU-kandidatstatusen och att man faktiskt har lagt ner jättemycket pengar. Jag menar, det är ju nästan varenda organisation som jobbar mot Ukraina jobbar just mot för att stärka den lokala journalistiken i landet. Mm. Och det var ju verkligen en utmaning i början till kriget, så att man har ju gått från ganska relativt låga nivåer till att stärka den fria journalistiken i landet.
Mm. Ja, var det någon annan som, jag tyckte årets pressfrihetsdag, vad ska man säga, känns som det inte var lika stort som det har varit tidigare år. Det var liksom de pliktskyldiga krönikerna. Jag tyckte Karin Olsson skrev väldigt fint i Expressen om att journalistiken som ett rinnande vatten, att man ser på den som ett rinnande vatten och man saknar den inte förrän kranen är avstängt och vattnet inte längre kommer. Det är svåra texter att skriva för alla chefredaktörer. Man ska på något sätt förnya sig och påtala situationens allvar samtidigt. Ingjuta hopp i de här liksom, krönikerna på pressfrihetens dag. Men den tyckte jag var fin. Tog ni med någonting annat från den dagen?
Ja, det var väl bevisningen av allt fejk. Liksom, fokus på fejkat innehåll. Svårighet med att gränserna suddas ut mellan sant och falskt, verkligt och fabricerat fakta på hittat. Och vilket de menar då även till rätten till information. Och hur det är liksom långsiktigt. Eftersom det finns så många sätt att manipulera, undergräver kvalitetsjournalistik och så. Så de valde ju att fokusera på liksom hela desinformationsindustrin i sammanhanget. Det tänkte jag på. Och AI i sammanhanget. Ja.
Men på ett nytt sätt, eller? Har man inte gjort det innan också?
Nej, men mer att de ju pratar, det är ju alltså eftersom det har förflyttat sig så mycket på ett år, så tror jag att man ser ju konsekvenserna av att du kan ju på nolltid smälla upp någonting som ser ut som journalistik och som kan fabricera enorma mängder av information. Det är väl det av det som också då i svaga demokratier, att det finns en sån här utveckling. Skulle jag tro liksom. Sen var det ju det här propagandakrig från Ryssland har ökat. Och att Ryssland åkte ju ner ytterligare 9 platser i årets index.
Man slås ju ändå av att det positiva var att man blickade ganska mycket ut över världen och konstaterade just försämringen runt om i världen. Det var inte enbart det här hat och hot fokuset på svenska redaktioner som det största problemet. Och det kändes ju skönt. Det är ju också i ljuset av Gazakriget med 100 döda journalister där sedan i höstas. Så i relation till det så blir ju ett par hatmejl i Sverige någonstans. Om man sätter det i paritet med varandra. Det var väl också skönt. Först tänkte jag att skulle skriva en sån krönika. Men sen upptäckte jag att det var väldigt mycket fokus på omvärlden och Gaza är allt jag läste. Det var inte bara hat och hot. Men fint. Jag har ju suttit här och redigerat ett otroligt reportage av dig, Rasmus, om Armenien, oppositionen i Armenien. Vi ska inte prata så mycket sen, ni får läsa om det på sajten sen när det kommer. Men du har också hållit på med Sida i veckan. Du flaggade för några dagar sedan när du sa att det här ska jag titta på när jag är klar med det här reportaget. Med intern revision. Det låter inte spännande, men det är...
Nej, det har ju blivit jättespännande, för det hänger ju så himla mycket ihop med hela den här diskussionen och nästan den här konflikten, öppna konflikten som vi får ta del av mellan utrikesdepartementet och Sida. Mm. Där utrikesdepartementet, en företrädare, har rent ut sagt att Sida ägnar sig åt någon form av myndighetsaktivism. Och Sida har ökat sin information. Ja, men jag upplever att de har skickat ut väldigt mycket information på sistone om sitt arbete för att lite bemöta den här konflikten som kommer från UD och Sverigedemokraterna framförallt. Om de här sakerna. Mm. Och mitt i det här, då kommer det en internrevisionsrapport här i veckan som visar att det finns hög risk för jävsituationer på den här civilsamhällesavdelningen som då finns, CIVSAM som den kallas på Sida. Och det är de som sitter och gör bedömningar för de här speciella partnerskapsorganisationerna. Alltså de här SPO-erna som de förkortas. Som är under stor omförhandling för tillfället. SPO-modellen är under stor omförhandling. Jag har ju skrivit ett par artiklar om det för Blankspot. Och detta har ju verkligen drabbat civilsamhällesorganisationerna hårt. Att man vill gå ut och frånta de här 17 stycken organisationerna sitt särskilda mandat. Att vidareförmedla Sida av biståndet till just de områdena som de jobbar med. Här har det ju blivit en jättestor grej också i att de SPO-erna har ju gått ut och försöker att tidigare veckan samlade man ihop underskrifter från jättemånga organisationer internationellt för att gå till OECD-DAC. Som är då den internationella typ kravmärkningen för Sida eller för bistånd i västvärlden som ska gå vidare från västvärlden som klagar då på att svenska regeringens hantering utav de här av biståndet drabbar kvaliteten på utförandet. Så att vi ser de här slängarna fram och tillbaka, och då kom internrevisionsrapporten då som visar att här finns det ju jävsituationer eventuellt på CIVSAM som ändå beslutar då. Och då hade jag två tankar. Det ena är, men vad är en internrevision överhuvudtaget? Och det andra är, men har det funnits några konsekvenser? Har man kunnat påvisa att den här höga risken faktiskt har genererat i konsekvenser? Och den första saken med vad en internrevision är, jag tror inte alla som känner till det, men jag vet inte om det är praxis eller om det är eller man måste ha en intern revision på myndigheter, förmodligen eller senare på större myndigheter. Och det är ju styrelsen som tillsätter en intern revision, alltså det är inte någon generaldirektör eller något liknande, och det är ett sätt för styrelsen att kontrollera att verksamheten följer de riktlinjer man ställer upp för myndigheten. Och här bestämmer man inför varje år, så som jag förstår det, så var det i alla fall i de organisationer jag har jobbat tidigare, som visserligen är civilsamhälle, att man gör en plan för året, en intern revisionsplan med ganska tydliga frågeställningar. Så frågeställningar som kommer från styrelsen ner till internrevisionen har varit, finns det jävsituationer i CIVSAM-utförandet? Sannolikt. Och då har man då kommit fram till att så är fallet. Och mitt intryck här är ju att internrevisionen kan ju ses som någon form av internpolis också. Och det är många som inte är sådär jättepepp, rent ut sagt, på internrevisionen. Det är en ganska otacksam uppgift att man har en löpande revision och granskning av den egna verksamheten. Så att det... Och det kan ses lite jobbigt att man inte tycker att internrevisorerna alltid förstår verksamheten fullt ut och så vidare. Men den här internrevisionsrapporten slog ju då ner som en bomb mitt i den här konflikten mellan UD och Sida i veckan. Och för den just konstaterade den den bekräftade bilden för nu, det kan man väl säga att här måste vi göra om systemet. Här är så många systemfel. Vi har jäv och vi har massa olika transaktionsled och så vidare. Och det är mycket pengar det rör sig om. Och internrevisionsrapporten säger att framförallt är det att de som jobbar med på SIVSAM-avdelningen, att många av dem har tidigare varit anställda för de här SPO-erna. Eller att de har partner som är anställda där, eller att de känner att de har kompisar som är anställda där. Och det beror ju på att det är få människor som har den här kompetensen, vilket innebär att man också har sökt den kompetensen. Alltså man vill ha människor som har jobbat inom civilsamhället. Och här kan man ju vrida och vända på det. Alltså det ena är att man kanske från myndighetshåll att man kan se det som en jävsituation, eller så kan man se det som en tillgång. Att det kanske till och med så att de här nätverken är bra. Och då har man haft olika rutiner inom SIVSAM för att kunna hantera jävsituationer. Och det verkar vara ganska förekommande att man får göra det. Att man lämnar rummet, att man ser till att det är en annan chef som fattar beslut och sådana saker. Så det fanns lite kritik från internrevisionen på hur man har hanterat det här, och det inte alltid varit så lyckat. Och jag läste själva rapporten. Och kritiken handlar framförallt om det väldigt tekniska saker. Att det är en chef som kanske inte riktigt har mandatet, som har fattat beslut om en viss sak och så vidare. Men däremot såg jag samtidigt på Facebook en person, jag ska inte säga namnet för jag har faktiskt inte pratat med personen än, som verkar jobba för SIVSAM på Sida, som säger att ja, men rapporten den konstaterar ju inte ett enda fall där faktiskt där vi har brutit mot våra jävrutiner. Och detta tyckte jag var också ett intressant perspektiv, för det har ju inte alls lyfts i Ekots rapportering eller i de artiklar som faktiskt har skrivit om detta. Och hon menade att ja, men visst, internrevisionsrapporter säger att det finns risk för detta, en hög risk för detta, men de kan inte påvisa ett enda fall där det faktiskt har blivit en konsekvens av att det faktiskt har blivit en krock. Och allt detta, konflikten mellan UD, den öppna konflikten mellan UD och Sida, internrevisionsrapporten och allting, det tänker jag att jag ska gräva lite mer i den kommande veckan. Och prata och försöka få tag på de här personerna på Sida och även försöka få tag på människor på UD. Hur tänker man? Och kanske ringa upp Magnus Ranstorp som sitter i styrelsen, som ändå har varit med och fattat beslut om det här internrevisionsplanen.
Ja, spännande.
Vad intressant. Är det inte igen ett typiskt exempel på att man, apropå det du inledde med, att det är svårt att förstå vad intern revision är, eller hur?
Mm.
Och då, ja, det... istället för att ta upp då, det är en sak att konstatera de uppenbara problemen med det. Men det är ju samma sak som när Riksrevisionsverket har tittat på civilsamhället och redovisning och så vidare. Samma sak där, att det är ju uppenbart jätteviktigt och angeläget att redovisningarna görs korrekt. Liksom. Och så går alla loss på det utan att man går på djupet om vad som egentligen ligger bakom och kommer med tydliga exempel. Så det låter spännande. Ja. Med fortsättning.
Ja, men verkligen. Och jag tycker också att det är väldigt sällan som en intern revisionsrapport får den mediala spridningen. Framförallt att det är ganska interna dokument oftast. Och att bara för att en risk är hög betyder inte att den är svår att hantera. Och det verkade som att det var ganska konkreta saker som de behöver arbeta med. Och det som jag tyckte verkligen var intressant var som sagt att det verkar ju inte som det finns några direkta spårbara följder, att det finns något konkret exempel på ett enda fall där jäv har uppstått, där man faktiskt har struntat i jävet.
Mm. Ja, ännu mer spännande blir det ju om jag tänker de här förslagen som finns att utrikesdepartementet ska ta över mycket av, eller förlåt, Sida ska ta över mycket av jobbet från biståndsorganisationer. Mm. Då öppnar man ju också upp för ytterligare jävsaspekter. Samtidigt som jag tycker på Twitter lyfte att man tar också in mycket unik kompetens då, liksom direkt under Sida-paraply på samma sätt.
Och det är ju få som besitter kompetensen. Alltså de flesta som besitter den här typen av kompetens, det är ju människor från civilsamhället. Eller folk som har jobbat inom civilsamhället. Och det är den kompetensen man vill ha, för man vill ju ha människor som man förstår jobbet samtidigt.
Ja. Jag publicerade här för några timmar sedan en artikel som fick rubriken I rättvisans labyrinter, Lundin-rättegångens första vittne. Det var en av många ljudinspelningar som rätten har lyssnat på nu under april. Och jag ligger lite efter eftersom jag spurtade med min bok under april. Men som man då har lyssnat på. De åtalade har suttit i Genève och andra har suttit annorstädes och lyssnat på de här inspelade förhören med avlidna vittnen. Men det finns ju i de här internationella rättsprocesserna en klassisk krock mellan, ska man säga, byråkratin, formalian och rättssäkerheten, kan man väl säga, i våra liksom domstolar kring tid och plats och gärningsman och vad som är ett trovärdigt vittne och så vidare. Och en helt annan, ja, men, både berättarkultur och en annan kalender, en annan årstidskalender någonstans i Sudan. Och det här blir så oerhört tydligt flera gånger under det här förhöret. Det är enkla frågor som liksom, ja, men var föddes du någonstans? Det leder liksom till långa diskussioner där polisen liksom försöker fråga, ja, men är det kanske nära den staden eller den staden? Ja, men Bentsio, ja, det är söder om Bentsio. Jaha, nära, ja, nära. Jaha, men hur nära då? Ja, ganska nära. Ja, men om du skulle gå och pröva polisen, så här, hur lång tid skulle det ta då? Ja, 7 dagar kanske, säger han då. Alltså, det här blottar ju liksom en sån avgrund någonstans i att man har olika kartor. Här sitter den här svenska polisen, inspektören, med sin karta framför sig. Och han viker och vecklar på kartan och ska sätta ner en knappnål. Och en sydsudanes då som dels har ett annat begrepp om platser och vad en by är. Och också ett annat begrepp om tid, när på året hände saker. Ja, det var nog innan vi skördade, eller innan vi planterade. Det är liksom så, mitt på året, som året delas upp i. Det är inte liksom, ja, morgonen den 6 november 06.40. För så börjar ju förhöret, klockan är 09.00. 2017. Ja, men det är en spännande, det är ju inte okänt på något sätt, och det finns ju massa litteratur skrivet om det där i andra internationella liksom, ja, rättegångar, så att det är ju bara intressant att nu hamnar även Lundin-rättegången i det här, och tingsrätten i sin bevisvärdering har att ta de här kontextuella hänsynen, eller så väljer man att inte göra det, helt enkelt, att tänka att här finns inte någon tydlig gärningsman angriven, ingen tydlig plats och inget tydligt datum. Och åklagaren har ju varit också väldigt tydliga med att rätten ska inte förlita sig på de här muntliga vittnena, utan se det som ett komplement till all övrig skriftlig bevisning. Och där passar ju det här vittnesmålet ändå in som en liten pusselbit. Att här finns det, ja, vittnesmål som talar om att det är civila som angrips, det verkar vara ganska urskillningslöst, och det verkar finnas en, så att säga, lös koppling till oljan. Så det blir spännande att se hur rätten ser på den här typen av vittnesmål. Det första av många.
Mm. Ja, verkligen. Jag vet att vi pratade också här om dagen, som du berättade nu, om just det här vittnesmålet, att det var svårt för att det var väldigt svårt att få ut den här informationen från vittnesmålet, och att det är verkligen, ja, även om det kanske är korrekt, så blir det ju, så kanske det inte håller hela vägen. Så det blir jättespännande att följa hur de ser på det här.
Det blir också, som journalister, de intervjuerna, så jag skriver lite om det i texten också, men då kan man alltid fråga sig, ja, men var det många? Ja, sådär. Och så kan man liksom inte hjälpa på traven, men man kan ju fråga frågor som så här, men var det lika många som en skolklass, eller var det som en familj, eller alltså så. Men det gör ju inte den här inspektören heller, utan han ställer ju de här öppna, breda frågorna. Och det gör ju att det ibland blir totalt tilltrasslat. Långa utläggningar om olika sjukdomar eller olika teorier om förgiftat vatten. Och alltså, när man inte kan, så att säga, han vill ju inte ställa den ledande frågor i det här förhöret. Han är ju extremt noga med att inte göra det. Och ja.
Ja, vi journalister som är ute och speciellt i konflikt liksom, att det kan vara väldigt svårt att göra den här typen av intervjuer där man försöker få fram någonting konkret och så får man höra ofta att ja absolut, det här har hänt, det var många bomber, det var många flygplan och så okay, men vilka robotar var det som ni såg, alltså var kom de ifrån, hur vet du att de kommer därifrån, alltså det krävs väldigt mycket arbete någonstans bakom och att sitta på ett hotellrum i Nairobi som är, jag vet inte hur många dagar resande bort till Sydsudan kan vara jättesvårt.
Det finns att läsa tillsammans med mycket annat i veckans utskick. Är det någon som har några sista tankar innan vi laddar inför veckan som kommer?
Nej.
Allt är utrett, glasklart.
Allt är utrett, jag är så himla nöjd med att få klart min Armenien-artikel, så jag hoppas att ni går in och läser den, jag har kämpat med den.
Den är fantastisk, på plats närvaro med verkshöjd. Ja, fint. Men trevligt slut på helgen och ses i era inboxar om några timmar. Tack och hej.
Ha det gott.
Thanks.